Om vi läser igenom Bibeln så märker vi gång på gång hur Gud möter med människor. Eller när Gud kallar människor in i en speciell tjänst så är de ofta väldigt unga. Väldigt många av dem som vi ser som stora personligheter i Bibeln. De som är mest tongivande, de är nästan alla de blev kallade när de var väldigt unga. Och en av de personerna ska vi möta idag också. Kanske den som fick den mest speciella tjänst man kan tänka sig. Att bli moder till Guds son. Man vet inte hur gammal Maria var, men det står att hon var en ung flicka. Antagligen var hon i yngre tonåren, eftersom det var vanligt att man som kvinna blev trolovad då. Så det då är inget som var annorlunda här då. Vi känner ju till, tror jag, de flesta av oss berättelsen att Maria, hon får besök av en ängel. Ett besök som det börjar, hela börjar med att hon får besök av en ängel. Och ett besök som förändrar hela hennes liv. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 1 idag, från vers 26. Står det så här. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Ängeln Gabriel ger här en dubbel förklaring, skulle man kunna säga, till hela den här händelsen. Först: den helige ande ska komma över henne, och hon ska bli gravid. Man skulle kunna säga att hon blir mer än vad hon kan bli i sig självt. Och det är ju alltid vad som händer när den helige ande kommer över oss. Att vi blir mer, och vi kan göra mer än vad vi bara kan i oss själva. Och samtidigt säger han att den högstes kraft ska vila över henne. Och detta är ju något helt annat. Att Gud själv, skaparen, ska totalt omsluta henne med sin suveräna makt. Vi ska inte lyfta upp Maria på något särskilt sätt här idag. Men som så ofta när Gud möter med människor så har vi mycket att lära av denna händelse. Och jag tror det finns något väldigt centralt för oss som vill följa Jesus. att ta efter i den respons som Maria ger till ängeln. Vi återkommer till det lite senare. Men vi måste först komma ihåg här att Bibeln, den säger ju gång på gång, och också den kristna tron som helhet och även den judiska, så är ju människan är skapad till Guds avbild. Jag såg nyligen en rubrik på internet där någon kallade den helige ande i det här sammanhanget för en som utnyttjade minderåriga. Och det blir ju väldigt absurt. Och det visar ju bara på att man inte förstår vad det är som händer. Det är ingen hednisk gud vem som helst som griper in hos oss vanliga döda och på något hårt och opassande sätt, utan det är ju Gud, den allsmäktige Gud, vår skapare. Han som har skapat oss för sig självt. När han tar initiativet, då gör han alltid det i kärlek. När Gud griper in i sin skapelse, så gör han alltid det med kärlek. En kärlek som har omsorg om oss och som innesluter oss i Guds frälsande syftet. Så Maria är på ett sätt det yttersta exemplet på vad som alltid sker när Gud agerar genom människor med sin nåd. Att Guds kraft från utsidan tillsammans med anden här inne, anden som ju är inneboende här för att stanna, tillsammans så resulterar det i att saker och ting blir gjorda som aldrig annars, eller som skulle kunna vara otänkbara på alla andra sätt. Så. Helig ande ska komma över dig. När vi hör de orden idag, så har ju vi har ju en viss uppfattning om vad som kommer ske utifrån vilken erfarenhet vi har av den helige ande. Utifrån vilka kyrkliga traditioner vi är uppväxta med, eller vilka olika sammanhang vi har befunnit oss i. Vissa har väldigt goda erfarenheter av anden, medan andra kanske har befunnit sig i sammanhang där undervisningen inte har varit så sund, och vilket de också har gjort det svårt för att överhuvudtaget ta till sig något som handlar om anden. Men den helige ande är ju enbart positiv. Den helige ande, det är den helige ande som gör att lärjungarna efter Jesus har lämnat dem, att de går från att vara rädda och instängda till att få mod och gå ut och tala om för hela världen och vittna om Guds oerhörda kärlek. Det är anden som gör den skillnaden. Det är alltid anden, när vi läser i Bibeln, som ger kraft från Gud att göra hans verk. Anden är hjälparen, och det är ingen skillnad även idag. När jag var tonåring och hörde orden helig ande ska komma över dig, så förknippades dessa ord väldigt ofta, väldigt frekvent med att man skulle börja tala i tungor. Det var ofta det som var enda tanken så. Vilket, det är en fantastisk gåva, men det är ju inte allt vad det handlar om. Den helige ande är så mycket rikare än så. Men då, om vi tänker på Maria, när hon hör dessa ord av Gabriel, vad tänker hon? Vad är hennes referensramar? Helig ande ska komma över dig. Och läser vi igenom Bibeln, så är det ju lite olika, lite skillnad på hur den helige ande verkar i Gamla testamentet och i det nya. I Gamla testamentet så kom den helige ande selektivt och föll över över ett fåtal som var utvalda av Gud för väldigt speciella syften. Sen innan Jesus uppstod, eller innan Jesus steg upp till himmelen igen, så talade han om för lärjungarna att han skulle sända den helige ande för att konstant vara i dem. Liksom profeten Joel tidigare också hade profeterat. Och när en person idag blir frälst och döpt i den helige ande, så tar anden helt sin boning i personen. Samtidigt som man också kan vid enstaka tillfällen göra starka upplevelser av anden. Men i gamla testamentet så blev man inte på samma sätt döpt i den heliga ande. Men den heliga ande kom över människor. Han var där för att leda, styra och hjälpa dem i kanske något behov. Eller för att utföra en specifik och speciell gärning. Så. Om vi kollar på, går tillbaka till Mose. När Mose skulle, Gud sa åt Mose att välja ut 70 stycken personer för att stå med som ledare för att avlasta Mose. Det är ganska många om man tänker en person som behöver 70. Det är en stor tjänst. Men då i alla fall så läser vi att Gud låter sin ande vila över de ledarna när de instiftas till sitt ämbete. Att anden kommer över dem på ett väldigt dramatiskt sätt. Och hänvisningar till Guds andes kraft i gamla testamentet, det förekommer oftast, eller främst kanske i samband med flera av domarna eller profeterna. Och här har vi då att göra med en temporär och begränsad andlig gåva för syftet att utföra en särskild uppgift. Guds ande rör vid den person som i sin tur inspirerar en grupp människor att kanske utmana en stor makt. Ett bra exempel på detta hittar vi i domarboken. Där det står med en domare som hette Otniel. Det står inte mycket om honom, detta är nog det enda. Men där står det så här. Herrens ande kom över honom och han blev domare i Israel. När han drog ut i strid gav Herren Kusan Rishathaim, kungen i Aram, i hans hand, så han blev honom övermäktig. Sedan hade landet ro i 40 år. Därefter dog Otniel. Så i likhet med Moses 70 ledare så inleds Otniels ledarskap med att Herrens ande kom över honom. Och detta är nog det enda som står om honom. Och det lilla som står är ju att Herrens ande kom över honom. Att han blev Israels ledare och att han lyckades med sitt ledarskap. Så slutsatsen från det blir ju då att Guds ande är avgörande. I alla fall i det här fallet för att en ledare ska bli en god ledare. Vilket ju inte alltid var fallet på den tiden. Ja, det är det ju inte idag heller. Vi kan se också till den allra första gången som Guds ande omnämns. Som någon som kan ge en människa extraordinär kraft i Bibeln. Det är faktiskt farao, Egyptens farao som säger det. Efter att Josef har tytt faraos dröm så imponeras han så mycket att han utbrister. Finns det någon som har Guds ande som denna man? Ja, vi skulle kunna läsa många liknande händelser som den här. Och det måste ju vara det här som Maria tänker, som det här som är Marias referensram, att det här är något alldeles särskilt som är på gång. Och vi har ju lite svårt för att fullt ut tänka oss in i hur det måste ha varit för Maria. Vi har ju inte varit i närheten av någon liknande situation och kommer aldrig heller vara det. Men vi märker av Josefs reaktion att det inte skulle komma att bli en lätt situation. För Josef, han ville i hemlighet skilja sig från Maria. För han ville inte dra vanära över henne. För det var det som det innebar att få barn utanför äktenskapet. Maria och Josef var ju, de var trolovade. Det var på den tiden, det var ett väldigt starkt förbund att vara trolovad. Det går inte att jämföra med när vi förlovar oss. En trolovning kunde till exempel bara brytas genom en skilsmässa. Så det var också ett väldigt starkt förbund att vara trolovad. Men Gud, den nådefulla, han visar ju sig också för Josef. Och Josef väljer att troget stanna hos Maria. Men det var lite av en social katastrof, skulle man kunna säga, som väntade Maria den närmsta tiden. Och tänker man på det så blir ju Marias respons mycket starkare. Som vi läste innan så sa hon så här när ängeln talar om för henne vad som skulle ske. Att må det ske med mig som du har sagt. Må det ske med mig som du har sagt. Ängeln talar också om för Maria att hennes släkting Elisabet väntar barn på sin ålderdom. Det är han som kommer att bli Johannes döparen. Elisabet, förstår vi, har inte kunnat få barn tidigare. Hon kallades ofruktsam, vilket var ovanligt uttryck på den tiden. Men så påpekar ängeln nu att inget är omöjligt för Gud. Kanske gör han det för att han vill stärka Marias tro på att det här kommer verkligen att ske. Och när ängeln sen har lämnat Maria så beger hon sig till Elisabet för att, ja, men kanske för att få bekräftat det som ängeln har sagt. Men också för att glädjas tillsammans med Elisabet. Och när de möts där så resulterar det i en lovsång från Marias sida. Och det är väldigt vackert, så inleds den så här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Maria, hon såg inte bara till sin egen situation här, utan hon kunde se helheten i vad som skulle hända. Och så brister hon ut i lovprisning till Gud. Och kan vi inte här känna igen den passion som vi ofta finner i människor som är nyfrälsta eller människor som verkligen har mött Gud. En passion som helhjärtat prisa Gud. Den passionen tänker jag att vi behöver se mer av och uppmuntra mer av hos varandra. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Maria, hon bar på Jesus. Jesus skulle komma med glädjebud till hela världen. Men på ett sätt så kan vi också säga att vi bär Jesus inom oss. Inte i bokstavlig mening då, men Jesus har lagt så mycket i våra liv. Han har gett oss ett hopp om att vara salt och ljus in i den här världen. Ett hopp om att fortsätta visa på det glädjebud som han levde. Och här lämnar ju inte Jesus oss ensamma, utan hans ande, den heliga ande, skickar han som vår hjälpare. Och läser vi vidare genom Nya Testamentet så står det ju väldigt mycket om den heliga anden. Och jag ska läsa några av de verserna. Står det så här: ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig ända till jordens yttersta gräns. Gud som känner allas hjärtan har vittnat för dem genom att skänka den heliga ande åt dem, likväl som åt oss. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Till Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige anden. Och står det så här också på ett annat ställe. När de hade slutat att be så skakade marken där de var samlade. Och alla fylldes av den helige anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Det är ofta förknippat att de får del av anden och de blir frimodiga. De får mod, de får hopp, de får glädje. Så låt oss be Gud att än mer fylla oss med den heliga ande. Låt oss ta emot mer av den heliga ande så att vi också kan bli mer och göra mer än vad vi klarar av i oss själva. Så att också vi kan utropa, precis som Maria, dessa ord som har ekat genom historien som ett föredöme för ett mänskligt svar till Guds oväntade kallelse. Att jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och Jesus, jag tackar dig för de orden, Herre. Jag tackar dig för Marias inställning, Herre. Hjälp oss att ta efter det, Herre, och uppmuntras av det, Herre. Och hjälp oss att utropa till dig att jag är här inför dig. Må det ske med mig som du har sagt, Herre. Tack för att vi får gå din väg. Tack för att vi får vara burna av dig genom livet. Att du vill vägleda oss. Du vill uppmuntra oss, Herre. Du vill också använda oss, Herre. Jag ber nu att du ska låta din ande falla över oss här idag, Herre. Låt oss få ta emot vad du vill ge den här stunden. Och fylla oss med din ande. Så att vi också kan ännu mer visa på dig med våra liv, Herre. Be att du ska leda oss som församling vidare in i nästa år, Herre. Be att du ska leda oss som församling att få möta dig ännu mer, Herre. Att få bli utrustad av dig och utmanad av dig att få möta människorna i vårt samhälle, Herre. Tack för din kärleksfulla godhet. Tack för att du alltid möter oss i kärlek och fyller oss med kärlek, Herre. Fyll oss nu med din heliga ande. Hjälparen, Herre. Amen.